Det här är en podd från Svenska Yle.
Jag lovar dig, nu ska vi förklara Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU, i 3 punkter. Och efter att du har lyssnat på det här förstår du det hela, åtminstone lite bättre. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Välkommen. Rickard Husso, Svenska Yles Europakorrespondent. Välkommen till nyhetspodden, du också.
Tack så mycket.
Jag lovar ganska mycket här, det vill säga att den som lyssnar nu ska begripa Brexit efter det här. Vad tror du, lyckas vi förklara det så bra?
Förhoppningsvis så kommer vi att lyckas skapa åtminstone lite ordning i det här kaoset.
Ja, precis. Och då har vi delat upp det här nu i 3 punkter som vi ska gå igenom. Och då börjar vi med punkt 1. Och då säger jag take back control. För vi färdas bakåt i tiden till 2016 när folkomröstningen i Storbritannien gick av stapeln. Där lämna sidan vann. De som var för att Storbritannien skulle lämna EU, de vann med det här slagordet ta tillbaka kontrollen. Rickard, vad var det de skulle ta tillbaka kontrollen av?
Ursprungligen hette det förstås att man skulle ta tillbaka kontrollen från Bryssel, från EU. En stor del av Livsidans kampanj handlade alltså om uppfattningen att Storbritannien på något sätt kontrolleras från EUs sida, från Bryssel, och att det nu är dags att ta tillbaka kontrollen till Storbritannien. Det här slagordet, det var kort och det var slagkraftigt men samtidigt också vagt, och det här har sedan fått konsekvenser sedermera. Man kan också se att man i en mer vid bemärkelse inte bara talade om att ta tillbaka kontrollen från EU, ta tillbaka kontrollen från Bryssel, utan att det också var en sorts vädjan till väljare som kanske överlag var missnöjda med etablissemanget om att det nu var dags att ta tillbaka kontrollen, att få besluten närmare väljarna. Men som det har visat sig så är det lättare sagt än gjort att lämna EU-processen. Den har nu pågått i 3,5 år, och kontroll är kanske inte det ord som bäst beskriver läget i den brittiska politiken just nu.
Nej. Finns det någonting av då det här ta tillbaka kontrollen som hänger med så att säga som ett vallöfte som de kan infria?
De är väl på något vis tvungna att infria det här löftet som man har gett, och det man kan ju säga då att både Theresa May och nu hennes efterträdare Boris Johnson desperat har kämpat för att infria det här löftet, men problemet är att verkligheten är mer invecklad än ett slagord. Att det är enkelt att formulera ett sådant här slagord, take back control, och det är till och med möjligt att vinna en folkomröstning med ett sådant här slagord, men att sedan att i praktiken omsätta det så är betydligt mycket svårare. Då stöter man på väldigt detaljerade, invecklade förhandlingar, och det är i den fasen som vi befinner oss nu, där man då försöker komma till rätta med vad egentligen britterna avser. Det är ett frågetecken för många, och framförallt också vad det kommer att få för konsekvenser för övriga EU om de krav som britterna, Storbritannien nu ställer är acceptabla för övriga EU.
Det som vi har utnämnt till punkt 2 här nu då i vår genomgång, så det handlar om gränsen mellan Irland och Nordirland. För det är ju alltså så att om och när Storbritannien lämnar EU så skulle gränsen till EU gå mitt i den irländska ön, det vill säga Mellanrepubliken Irland som fortfarande hör till EU och Nordirland som hör till Storbritannien och därmed då skulle finnas utanför unionen. Rickard Husso, varför är den här frågan så komplicerad och viktig?
Det har att göra med både historia och politik. Man kunde säga så här att även om det är 28 länder, det vill säga Storbritannien och de återstående 27 EU-medlemsländerna som deltar i de här förhandlingarna om Brexit, så är det ett land som har en framhävd betydelse i det här sammanhanget, och det är republiken Irland, EU-medlemslandet Irland. Det är alltså Irland som i första hand kommer då att känna av de konsekvenser av Brexit som kommer att känna av konsekvenserna av Brexit på grund av den väldigt svåra historia som då Irland har med Storbritannien och framförallt den del av ön Irland som då fortfarande hör till Storbritannien, det vill säga Nordirland, som i motsats till resten av Irland har haft en protestantisk majoritet. Och från början av 70-talet till slutet av 90-talet så rådde det en väpnad konflikt mellan då republikanska styrkor som strävade efter att frigöra Nordirland från brittiskt styre och sen då den brittiska regeringen som motsatte sig de här strävandena. Sen lyckades man år 1998 efter mycket möda få till stånd ett fredsavtal som så gott som satte stopp för de här oroligheterna. Den utgår då från att man dels ska inrätta ett självstyre i Nordirland, alltså den brittiska delen av Irland, så att alla befolkningsgrupper där ska ha någonting att säga till om. Och sen också det att gränsen ska vara öppen, det vill säga att olika typer av gränsformaliteter inte ska existera. Och det här är nu kruxet. Nu när Brexit då är aktuellt så står vi inför en situation att det åter kan bli aktuellt att inrätta fysiska gränskontroller på Irland, och det här kan då leda till att den här väpnade konflikten igen får ny fart, och det här är en stor risk.
Och just kring hur de här gränskontrollerna skulle skötas, så det är nu en av de här verkligt svåra frågorna, eller hur, i Brexit-förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.
Det är det man håller på att diskutera som bäst, eftersom man har två olika intressen som är väldigt svåra att förena här. Dels så har man Storbritannien och Nordirland som hör till Storbritannien, där en stor del av befolkningen fortfarande anser att det inte får uppstå någon typ av gränshinder mellan resten av Storbritannien och Nordirland, det vill säga att Nordirland ska behandlas precis lika i alla avseenden som övriga Storbritannien. Och sedan har vi å andra sidan då det övriga EU som värnar dels om sin inre marknad, det vill säga att man inte kan bevilja Storbritannien sådana undantag som till exempel möjliggör smuggling eller som möjliggör skattesmitning, och sen å andra sidan också naturligtvis det att man inte kan tillåta ett sådant Brexit-avtal som skulle vara ofördelaktigt för republiken Irland och potentiellt kunna leda till att den här fredliga utvecklingen då hämmas.
Då är vi framme vid punkt 3 i vårt förklarande av Brexit. Vi säger ju ofta i nyheterna så här att den här Brexit-härvan har lett till att Storbritannien är väldigt polariserat och tudelat. Men man kan också vända på steken och säga att Brexit faktiskt är ett utslag för att landet var väldigt tudelat och polariserat redan före hela Brexit-processen satte igång. Rickard Husu i Bryssel, kan du förklara det här?
Det är nog en hönan eller ägget diskussion i högsta grad, det här frågan om huruvida det är den rådande splittringen, den befintliga splittringen som har lett till Brexit-processen, eller om det är Brexit som då har spett på den här splittringen. Antagligen är det en kombination av båda de här, men det är klart att Brexit handlar om mer än Storbritanniens relation till EU. Det handlar också om att politikerna upplevs ha fjärmats från väljarna, att det råder en ekonomisk tudelning som många upplever som orättvis i Storbritannien, och att förutsättningarna för ett bra liv varierar då beroende på var i landet man bor. Samtidigt så har inställningen till EU också splittrat de politiska partierna. Man kan se folkomröstningen 2016 som ett sätt för den politiska klassen och framförallt den dåvarande premiärminister David Cameron att utlokalisera ett politiskt linjeval som var för svårt för hans eget parti att ta ställning till. Problemet var att det egentligen inte fanns någon plan för hur man sen ville gå vidare med Brexit.
Men om vi tittar tillbaka ännu lite då på tudelningen i Storbritannien som då rådde innan, eller då i det klimatet som Brexit röstades fram, kan man säga som så att de som röstade för ett Brexit röstade liksom i ett allmänt missnöje så att säga mot etablissemanget i största allmänhet?
Det fanns tecken på det. Naturligtvis kan man inte skära alla som deltog i folkomröstningen över en kam. Men det finns statsvetare i Storbritannien som säger att Brexit är en bra indikator för hur väljare också agerar i andra politiska frågor. Men eftersom då de båda ledande politiska partierna i Storbritannien, alltså både de konservativa och arbetarpartiet Labour, själv är splittrade, så är det svårt också för väljarna att hitta i dagens läge ett parti som skulle ha en klar åsikt. Det blir kanske då Liberaldemokraterna och naturligtvis, vi ska inte heller glömma, Nigel Farage Brexit-parti som kanske är då roten till att vi överhuvudtaget har haft en folkomröstning i Storbritannien, så det vill säga det faktum att det då funnits ett populistiskt parti som hotat såväl det konservativa partiet som arbetarpartiet Labour, och båda partierna har nu varit tvungna att anpassa sin politik till den här utmaningen.
Rickard Husso, 10 000, kanske inte dollars men pundfrågan då i det här sammanhanget, hur kommer det att gå?
Det är nog väldigt svårt att se hur det kommer att gå i den här situationen. Vi ska komma ihåg att EU aldrig tidigare har befunnit sig i en sån här situation. EUs utveckling har ju hela tiden byggt på att man expanderar och man tar med nya länder och att det finns en beprövad metod för hur man gör det här. Men det är hur man då så att säga gör sig av med ett medlemsland eller hur ett medlemsland själv lämnar unionen, så har inte prövats.
Tack för det här, Rickard Husso, Svenska Yles Europa-korrespondent i Bryssel. Rickard och jag hoppas att ni har blivit åtminstone lite klokare nu när det gäller Brexit. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!